Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din bästa löparkompis i poddform. Hur är läget, Malin?
Åh, det är mycket bättre än förra gången vi spelade in när min röst var helt borta i stort sett.
Men Bonnie Tyler har fått ge vika för the original Malin.
Ja, det känns jätteskönt. Jag har blivit av med förkylningen och jag känner mig på gång.
Ja, full fräs framåt alltså. Yes, som vanligt så har vi ett maxat avsnitt att bjuda på. Och det mycket tack vare er fantastiska lyssnare som är världsbäst på att skicka in frågor till oss. Vi har också ett tema idag och det är löpning uppför och utför en backe. Det är ju någonting som Malin har koll på. Hon är ju faktiskt en backexpert kan man säga, med tanke på dina framgångar i Lidingöloppet.
Ja, fast jag kan inte helt hålla med. Jag har aldrig sett mig som någon bra nedförslöpare faktiskt. Nu har jag varit tvungen att på något sätt komma upp till någon hyfsad nivå där. Så i och med att det är väldigt mycket nedförsbackar också. Men jag har alltid älskat uppförsbackar. Men nedför är, tycker jag, väldigt mycket svårare rent tekniskt. Och det ska vi prata om idag. Mm. Men där finns det många som är betydligt vassare än vad jag är. Det har jag fått känna på Lidingöloppet.
Mm. Ja, men precis. Du coachade mig här om veckan och då kom vi faktiskt in på det. Vi var i Karlberg i Stockholm där och sprang. Och det finns ju en hel del branta utförslöpor där. Så vi ska komma in på det lite senare i programmet. Men först så måste jag få veta, Malin, du var inne på det här nyss. Förkylningen, den har alltså klingat ut nu.
Ja, det tog sin tid den här gången, men jag lyckades ju inte riktigt häva den med varken husmorskurer eller cold time den här gången, och det är ju sådär, men så att jag fick faktiskt 2 veckors uppehåll från träning och rösten som sagt var riktigt illa, men jag tror mycket av varför det tog så lång tid var att jag jobbar med det jobbet jag har. Det är klart att dra runt och coacha andra, och jag sprang inte på 2 veckor själv, men jag var ju igång på cykel och visa övningar och var ute i blåst och kyla ibland. Så att det underlättar ju inte. Man kanske ska ta en dag på soffan mitt i där någonstans egentligen.
Tar du några dagar på soffan?
Nej, så då måste jag ju bli däckad i feber och eller magsjuka. Annars så gör jag inte det.
Nej.
Vilket är kanske inte så bra alla gånger, men är jag liksom inte däckad totalt, då kör jag. Och inte att jag tränar, men som sagt att jag jobbar, och det är ju fysiskt krävande jobb ändå, så att det är ju inte att rekommendera, men just så här år så har jag svårt att säga mig själv att jag inte ska jobba om jag känner att jag orkar.
Mm. Ja, men det är ju klurigt det där att vara egenföretagare. Mm. Tell me about it, jag vet. Ja. Det är knepigt.
Men som sagt, feber och sånt, då finns det ju inte ens något alternativ. Då måste man ju helt enkelt vila.
Men don't try this at home kan man ju säga till de som lyssnar. Nej. Har du feber så vila hellre om man kan. Alltså, sen blir man väl kanske förr eller senare tvungen om man åker på någonting riktigt. Men
Men som sagt, träning, där har jag alltid varit rätt klok i att direkt stoppa när jag känner att inte kroppen liksom är där och att, eller jag har lite ont i halsen eller något. Så, och det försöker jag verkligen föra ut till mina kunder och till er lyssnare också, att det är ingen idé att chansa där och vara ute och småträna när man är halvhängig.
Nej, men det har vi sagt många gånger. Många blir ju sådär frustrerade för att tiden går och de åker på någonting och något lopp närmar sig och sådär. Och så ska man ut och testa lite och sen blir det bakslag där liksom.
Nej, och framförallt så kan man bara alltid säga sig själv det, att träningen bara bryter ner och inte ger någonting de passen, så är det rätt enkelt att ta det beslutet, tycker jag. Och sen kan det faktiskt vara farligt ibland till och med.
Ja,
du
verkligen.
Kan ju åka på trista efterslängar. Hjärtmuskelinflammation är ju en...
Fy, det vill man inte ha.
Nej, och det är ju så onödigt framförallt. Sen så kan du åka på andra krämpskador. Du är skörare i senor, muskler, allting. Så att finns större risk att du faktiskt drar sönder någonting också.
Det
när
stämmer
du
jättebra.
Har en infektion.
Men det har jag faktiskt märkt. Man känner sig lite där utanför kroppen på något sätt. Så att det är så himla onödigt att ge sig ut och träna när man är hängig faktiskt. Och Coldzyme som då sponsrar det här avsnittet, vilket vi tackar så jättemycket för. Det är alltså en produkt som har räddat oss väldigt många gånger från massa förkylningar. Och jag kan också berätta nu att Coldzyme finns numera i de brittiska friidrottarnas resekit för att skydda dem mot förkylningar och minimera antalet förlorade tränings- och tävlingsdagar på grund av förkylning. Så nu vet vi det.
Wow.
Det är därför de kommer att slå oss i år också.
Tänk om man hade haft det i sin träningsväska när man höll på den tiden. Det hade ju varit bra. Den fanns inte då.
Hade ni någonting i resekittet då?
Nej, skavsårsplåster.
Lite så här liniment och skavsårsplåster.
Ja, det var väl på den nivån. Coachtape.
Coachtape, yes. Men så är det inte i Storbritannien numera.
Nej, det har utvecklats, tack och lov.
Tack, Coldzyme säger vi. Men nu har det blivit dags att prata om det här med löpning i backen. Och du nämnde tidigare, Malin, att utför var inte din grej, men uppför är din grej. Så ska vi börja med uppförslöpning. Vad kan man säga där?
Ja, alltså det är ju generellt väldigt mycket enklare tekniskt sett. Sen är det ju jobbigare rent fysiskt. Men där handlar det ju mycket om att inte falla ihop i överkroppen. Och det är ju väldigt lätt hänt. När du kommer in i en brant backe så är det lätt att man spontant nästan kurar ihop sig lite, drar ihop sig och tänker att här är överlevnadskänsla.
Nu måste jag ner och borra.
Ja. Eller att man rent fysiskt blir så trött att man faktiskt blir en fällkniv. Så att det kan ju hända också. Men om man nu kan i alla fall gå in i en backe med bra tänk, så är det väldigt viktigt att försöka hålla en stark, stabil överkropp. Inte fällkniven. Dra på lite extra med armarna. Armpendeln är superbra att använda sig av i en backe. Det hjälper massa att få kraft från överkroppen även ner i benen och även just få den där bra hållningen. Och sen är det ju då naturligt att man kommer lite fram på foten. Alltså det går inte att gå in i en backe på hälen, utan du måste upp på framdynan och jobba. Sen beror det lite på hur brant backen är, hur trippigt steg du ska ha. Men
om man rent av ska gå.
Ja, ibland tjänar man ju faktiskt på det. Många säger det på Lidingöloppet just att de känner att de tjänar på att gå med kraftfulla steg. En power walk istället för att försöka springa. Och det går för långsamt och det tar mindre på krafterna. Men om man nu skulle känna att man har kraft och vill springa upp hela vägen, så är det just att hålla ett knälyft. Så att det inte blir för flakt steg, för då får du inget tryck i steget, utan hellre ett kortare steg men med ett knälyft.
Ja, det brukar jag ha för att man ska korta ner steget.
Ja, korta ner rejält. Det är ju där...
Trippa fram liksom mer.
Ja, precis. Och sen är det självklart beroende på hur kraftig backen är och hur stark du är. Men alla måste ju liksom dra in steget lite grann och så komma in liksom... med en offensiv tanke ändå, istället för att känna att wow, nu ska jag upp för den här. Utan gå in med stolt fin hållning, dra på armarna, korta insteget, upp med knälyftet. Och naturligt sett så måste du hamna på framdelen av foten. Och sen så är det ju ibland så att du kan hålla ett steg en bit upp i backen och så känner du plötsligt att nu är det riktig syra här eller blytunga ben. Då kan du korta in steget ännu mer. Försök att hålla samma stolta hållning och knälyft, men ta kortare och kortare steg.
Mm.
Så att det blir som en trappteknik, om man säger, när man går upp för en trappa eller springer upp en trappa, att man höjer knälyftet lite för att komma ett steg högre liksom.
En grej också, jag tänker på blicken, att man liksom, jag kan ju tendera att så här, man tittar ner i backen för man vill titta hur det ser ut, men att man försöker få upp blicken så att man liksom så att säga, blicken är redan förbi backen så att säga.
Ja, eller i alla fall på toppen av backen.
Ja,
absolut.
Och om det, underlaget tillåter, ska man väl säga också.
Ja, jo, exakt. Men det gör mycket för hållningen också. Om du tittar lite uppåt istället för neråt så får du en bättre hållning. Så det är helt klart. Så att tekniskt sett så är backlöpning uppför inte riktigt lika svårt som nedför, tycker jag. Och det tror jag många håller med om. Där kan man göra mycket mer tokigheter i nedförsbacken.
Jag tänker bara just ett moment också. Så här, för ibland så kan ju faktiskt utförsbacken komma ganska snabbt efter att man är uppe på toppen. Att man verkligen tänker på att inte stanna av när man kommer upp, utan man försöker få med sig farten utför sen också.
Ja, och framförallt när backen planar ut, ofta så är det ju liksom någon typ av utplaning på toppen av en backe. Det är ju sällan att det bara stupar direkt ner, utan det går någon liten platå. Och att man försöker liksom få ut steget igen där, så man inte ligger kvar i det här uppförsbacksteget, utan försöker dra ut och få lite längd igen, för då får man på ett sätt släppa ut den här mjölksyran lite grann.
Ja, men precis.
Och sen försöka liksom få tillbaka andningen, för den är ju ofta på en alldeles för hög nivå för att det ska vara helt bekvämt.
Ja, men så är det verkligen. Så att, ja, precis. Jag håller med dig, uppför är ju jobbigt, men tekniskt sett inte lika knepigt som utför.
Mm.
Men finns det några tips då som du ändå har känner att du, som har funkat för dig när du ska springa utför?
Jo, men absolut. Visst finns det det, även om jag som sagt blir ifrånsprungen av många som jag ofta ser att de kanske har någon orienterartröja på sig, eller de är... ja,
eller heter Emelie Forsberg?
Ja, det finns duktiga traillöpare och det finns duktiga terränglöpare rent ut sagt också. Så att du behöver inte vara expert annat än att du är duktig nedför. Men mycket sitter i mod, ska jag säga, till att börja med, att du ska våga. För det är en bit i det hela. Om det är en backe som är inte helt jämn i underlaget och lite grus och stenar och rött, så ska du ju liksom våga till att börja med komma upp i rätt hög fart och släppa på. Och som du var inne på, Petra, så kan det ju vara så också att du kommer in i den här nedförsbacken med väldigt stumma ben.
Mm.
För du kanske har tagit upp för en kraftig backe innan och du har hög puls och känner dig allmänt wobblig i kroppen. Och då är det ju inte helt enkelt att bara känna att här släpper jag på.
Och dödar framsida lår.
Nej, ja. Och det är precis det som är problemet, att det är så lätt att döda framsidan av låren om du bromsar fel. För broms behöver de flesta ta till, om du nu inte är superexpertproffs som kan kasta dig ner för vilken backe som helst.
Det har jag fått höra där, du vet, Västerbron på Stockholm Marathon. När man har kommit upp på toppen så vill man gärna liksom bara blåsa på nedför. Men det ska man absolut inte göra, för då knäcker man ju framsida lår.
Ja, eller den måste jag säga så här, den är rätt, alltså den är ju enkel i underlag. Den är inte jättekraftig så. Så att där skulle jag nog mer säga att kommer du in i ett rullsteg. Alltså, ja. Det vill säga, benen går som ett hjul. Jag brukar alltid likna det med att du ska springa som att du har, som en cykel. Liksom, du ska rulla så mycket som möjligt med, på en sån backe att det inte liksom är någon broms egentligen.
Jag tror att många har ett väldigt tungt steg. Att man så här, du vet, landar med låg frekvens och tungt kan man ju ofta se där. Mm. Speciellt på andra varvet när det var tvåvarvsbana.
Men om man kan liksom försöka att inte bromsa när det inte behövs. Däremot, vissa backar behövs det bromsa. Och då ska vi väl gå in lite på vad man kan tänka på i bromsteknik. För det är det som jag tycker är det allra svåraste att få till. Och det är som sagt, det är då när vi pratar ännu mer krävande nedförsbackar som är branta och kanske lite dåligt underlag.
Ja, som i Karlberg, det var lite rullgrus och jättebrant.
Ja. Ja, och då det spontana som händer för många, det är att man vill sätta sig lite bakåt med tyngdpunkten. För det känns säkert att bli lite låg tyngdpunkt, blir lite sittande bakåt och bromsa med liksom hela foten eller gärna hälen, dundra ner foten, för det känns liksom stabilt på ett sätt. Den tekniken kostar väldigt mycket på framsida lår. Och har man knäproblem och så kan man efter ett antal sådana backar känna av knäna också när inte låren riktigt orkar ta emot längre. Det finns ju betydligt skonsammare och effektivare bromssätt som är lite läskiga om man inte har provat, rent ut sagt, för att det känns mer osäkert. Och det är, som jag sa till dig Petra när vi sprang, prova att bromsa med framfoten istället. Istället för hälen så lägger du tyngdpunkten lite mer neråt backen. Så du sätter inte på pakethållaren på cykeln, utan du sitter liksom på sadeln och lutar dig framåt. Och så rullar du som ett hjul. Och sen känner du att oj, 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 nu går det fort, nu är det osäkert. Då hugger du ner framfoten, liksom som en stoppbroms. I ett par steg eller antal steg så att du känner att du får ner farten så mycket som du behöver. Och sen kan du rulla lite igen och så bromsar. Det liknar sig mer och mer med en cykel. Att rulla och så småbromsa. Så att det inte liksom den här att du har tung broms i hela tiden.
Nej, det är ett smart sätt. En variant som jag också har testat ibland när det är lite längre nedförslöpa, bland annat på det här Swiss Alpine jag sprang i Alperna, att köra zigzag.
Just det.
Alltså lite grann, alltså, så att man avlastar lite. Så, inte jättestora zigzag, men liksom så att man snirklar sig ner lite så. Det kan också funka.
Det kan absolut. Ja. Just om du är ute väldigt länge eller har många sådana krävande backar. Jag har verkligen känt på hur det kan gå när man bromsar fel under lång tid. Och det var på min fjällmara.
Men den glömmer vi aldrig.
Ja, nej. Och den sista nedförslöpan nedför sista berget, då kände jag mig som en gammal rostig bil som hade liksom halvdana bromsar som inte går igenom besiktningen längre. Att man liksom får pumpa lite och det händer inget, och sen får man liksom trycka ordentligt, och då är den liksom, då hugger den lite och det gör lite ont och den är liksom inte riktigt där. Man litar inte på det. Så att, och då hade mina framsidor tagit fullständigt slut av min dåliga nedförsteknik där på leriga vägar med stenar och rötter, och jag var livrädd och skada mig. Så att där kan jag känna, även som gammal elitlöpare, att kände mig väldigt mänsklig och hade så fruktansvärt ont i framsida lår, för jag kände ju att jag bromsade fel, men där vågade inte jag något annat, för jag liksom behärskade inte något mer. Men liksom kommer man på lite lättare partier liksom som terränglöpning och så, då ska man kunna använda sig av lite skonsammare sätt.
Absolut. Men, och sen också så här, jag menar, man ser ju ofta på deltagare i trail-lopp, alltså nu pratar jag elit också. De har ju väldigt ofta blod som rinner från knäna, de har ramlat och de har så här, vet, de kör ju på.
De springer ju nog så fruktansvärt fort ner för de där bergen.
Men jag tänker så här, vi motionärer, vi kan ju vara lite mer rädda om våra ben. Alltså vi ska ju faktiskt inte jaga en pallplats. Så här. Jag brukar känna att jag skulle kunna springa snabbare här, kan jag tänka ibland. Men varför då? Det kan jag ju ta igen upp för istället. När det är mindre risk för att jag ska ramla och göra illa mig.
Jo, men det är precis.
Pensionärsrådet. Ja.
Nej, men jag måste säga så här. Jag tänker även så på Lidingöloppet. Alltså, där är det ju betydligt lättare backar än om man jämför med traillopp. Men där kan jag känna också så här att jag blir omsprungen av några såna där dunderlöpare nedför. Men jag känner att jag behärskar inte mer än det, och jag känner jag förlorar mer på om jag skulle liksom vricka mig eller offra allt här.
Ja, men det är onödigt.
Och de löpningarna tar jag hellre upp för då, även om det känns på ett sätt orättvist att springa jämnt med någon som springer förbi nerför och så springer jag förbi uppför och så håller man liksom samma tempo.
En sån hade jag på 15 kilometers loppet för 2 år sedan. Det var jag och en tjej, vi höll på där och var så roligt, hon lyssnade ju på våran podd samtidigt också.
Åh nej, vad härligt.
Nu kommer du kapp här, och sen så sprang jag ifrån, och vet, så där höll vi på.
Ja. Och då önskar man ju på ett sätt att man behärskade båda de bitarna ännu bättre.
Men ofta är man ju bra på en eller andra.
Ja, jo men absolut. Och det är klart att ju bättre löpare du blir, desto bättre blir du på allting. Men alla har ju sina specialiteter, och det är absolut åt det ena eller andra ofta.
Vill man få lite inspiration, så tycker jag också man kan gå in på YouTube och så kan man söka på Emily Forsberg Downhill Running, alltså hon, vår svenska trail-löparstjärna. För att även om man aldrig kommer att komma i närheten av hennes hastighet, så kan man ju ändå försöka inspireras lite grann av tekniken.
Absolut.
Som du säger, att hon rullar ut för.
Ja. Och sen så är det ju också så här att det som är väldigt viktigt i nedförslöpa, som man kanske inte tänker på, det är ju liksom bålstabiliteten. Det är liksom inte bara att kasta sig ner där, för är man inte stabil i bålen, då kommer man bli wobblig och då känns det ostadigt. Men så att mycket av tryggheten sitter i bålen, och därför ser man också vissa av de här som är väldigt duktiga att springa nerför. De kan springa med en, som jag kan tycka, väldigt märklig armföring.
Mm, vad gör de?
Nej, men liksom blir rätt breda med armarna ut från kroppen, och att den, det är inte den där, ja, som man gärna jobbar med, som du vet, som jag jobbar med mycket, med att armpendeln ska vara tajt in på kroppen och att man liksom får kraften framåt där när man springer uppför eller på platt. Men nerför behöver man inte vara så nitisk med det, utan då kan man se armarna som en stabilisator.
Men det skulle säga att man, precis, man ökar balans, man får bättre balans om man fäller ut armarna som vingar.
Jo, alltså, jag blev ju omsprungen av en tjej i varenda nedförsbacke här på fjället loppet som fällde ut, alltså armarna rakt ut i sidorna som en,
jag kan
som en
flyga.
Albatross.
Jag är inte rädd.
Ja. Och så hörde man bakom bara, jag kommer på vänster. Och då tänkte jag så här, ja, gör det du, men det var ju bara det att hon tog väldigt stor plats med den där vingarna utfällda, så att då fick man ju liksom springa ut lite i bushen där för att hon skulle kunna komma förbi på den här lilla stigen, för att hon tog ju liksom lite mer plats än en vanlig löpare.
Och sen sprang du förbi uppför.
Ja. Mm. Men hon blåste ju på, alltså ner med den där vingarna. Så att det finns
det hade jag velat se.
Massa läckra tekniker att testa.
Kom på en så här, vi pratade om cykling. Man skulle också kunna jämföra med utförsåkning. Alltså så här att just när man springer uppför, att man försöker ha lite samma lutning på överkroppen som backen. Mm. Så att man inte liksom, och framförallt inte åker bak, tippa bakåt.
In mot backen när man springer upp och ner mot backen när man springer ner.
Yes, för även om det är läskigt att ligga i fallinjen när man åker nerför, så får man bättre balans.
Ja.
Så det gäller ju att våga. Så.
Hamna på bakskidan är inget bra heller. Då flyger du upp i varenda gupp.
Tyngden på dalskidan, älskling.
Ja, nej, men det du har ju mycket att vinna i nedförsbackar också. Det är det som är lite...
Ja.
Sen har vi en aspekt till som vi inte har pratat om med nedförslöpa. Det är ju det också att där ska du ju samtidigt som du ska hålla reda på ben och armar och underlag, så ska du gärna vila upp dig lite.
Alltså, det är också.
I puls och inte bara benen som ska få bort mjölks, utan pulsen är ju kanske lite hög när du går in i en backe om du har sprungit upp för innan. Och då ska du liksom få ner den i hela den här tekniska vevan.
Då man ska fälla ut vingarna, eller vad gör man?
Ja, nej, men det är ju det som också tar lite fokus, liksom, det här att du ska fokusera både på att inte ramla och hela den där nedförs farten och hinna försöka få ner andningen lite djupare. För där har du chansen. För det är ju inte pulsmässigt alls lika hårt. Men det är lätt att glömma andningen. Att man liksom bara är fokuserad på vad man håller på med ben och armar. Så att samtidigt i hela där att du liksom drar verkligen ner andningen lite djupare, längre ner i magen och liksom får tillbaka.
Jättebra tips, det fick jag faktiskt av min kära coach Ingmar när jag sprang i Uppsala. Vi brukade springa runt Uppsala slott.
Just det, där finns... är kuperat.
Ja, terräng SM går väl, har väl gått där?
Kanske. Ja, slottstafetten. Ja, terräng SM också faktiskt.
Just det, ja. Ja. Men då i alla fall så vet jag att jag tenderar ju att i likhet med många andra löpare hyperventilera när det blir jobbigt. Och då sa han så här, försök komma ner i magen, att man så här, lägre frekvens på andningen, faktiskt tvinga sig själv. Det går med lite övning. Först tycker man att det är nys, bara, det här funkar inte, jag måste andas så här fort. Men det går faktiskt med lite övning att komma ner lite grann. Speciellt har man testat profylaxandning i samband med förlossning, så kan man det där, sitter i
ryggmärgen. Ja, sen är det ju klart att är du upp i väldigt hög intensitet i löpningen så är det ju svårt att komma ner i djupandning på varenda andetag.
Ja, ja, givetvis.
Men det man verkligen kan känna skillnad i, och det kan man verkligen passa på i nedförslöper, att man i den här lite högre andningen, att man får in lite oftare sådana djupandningar, även om det inte är på varje andetag.
Nej, nej, men man kan försöka sträva efter att komma ner liksom,
ja,
så.
Och sen framförallt en annan sak, men det har ju med andning även på platt eller var man än är, det är att se till att man inte hamnar i utandningen för högt. Ja. Alltså, det är också den där känslan av när du känner att det bara går in och ut.
Ja, men hyperventilering.
Hyperventilera högt upp. Ja. Kommer inte i närheten av, inte ens ner i lungorna.
Nej, man blir mentalt stressad också av det där. Ja.
Men det sköna är om man i alla fall blåser ut ordentligt. Att du har en snabb inandning. Ofta är det liksom två snabba in. Men att du liksom blåser ut ordentligt, då får man liksom en vilostund. Mm. Känns nästan som man vilar i hela magpartiet och bröstet där det liksom blir ansträngt annars.
Just det.
Och det är därför också vissa låter rätt rejält när de pustar och fröstar, för att det liksom går, ja, till, inte överdrift, men att deras sätt att hitta den där andningen är att pusta ut så att det verkligen låter också.
Gick du på profylaxkurs inför dina
förlossningar? Det gjorde jag nog någon gång.
För det är precis det rådet man får. Ja. Snabb inandning genom näsan och sen...
Ja.
Precis. Långt. Mm. Långt ska man ut.
Ja, och det är exakt samma i löpning egentligen. Men sen kanske man inte kan dra på den där utandningen hur länge som helst. Men just den där, bara den där känslan av att komma ner i magen då och då. Och det kan man verkligen passa på i nedförsbackar. Mm. För där har du chansen till det. Uppför är väldigt svårt att känna det lugnet i andningen.
Ja, verkligen. Superbra tips tycker jag. Mm. Så, och sen då, ska vi runda av backsnacket lite grann här. Du har ju bjudit mig på ett par pass i backe, vet jag, för något år sedan.
Mm.
Har du några favoriter som du gärna återkommer till i backe?
Nej, men alltså, jag tycker man kan variera backlöpning både att köra ett rent backpass då, alltså att du bara kör backintervaller upp och så går och joggar ner. Mm. Framförallt som jag har varit inne på tidigare, att det inte ska vara för brant. Jag tycker inte att man ska sträva efter att ge sig ut till en slalombacke eller liknande lutning bara för att du ska göra det jäkligt för dig, utan backe är betydligt mindre lutning tycker jag, för att det ska vara en bra löpbacke, för du måste få löpsteg. Jag tycker ju lagom om du ska få fart i en backe mellan 45 sekunder till en minut ungefär, dryga minuten.
Att ta sig upp för.
Ja. Mm. Men sen gillar jag ibland att köra pass där man varvar backe med plattintervaller.
Mm.
Så man kör en backe och så, kanske en minuts backe. Och så tar man sig ner. Sen har man en liksom platt löpa på ja, antingen kör man på tid, till exempel 45 sekunder, en minut bortåt, vila där och så tillbaka. Och så kör man en backe igen och så kör man platt. Eller så kör man liksom längre bort. Man kan köra allt, liksom allt ifrån ja, 45 sekunder till 2 minuter bort. Liksom. Mm. Och så stanna och så kör en likadan tillbaka och så kör varannan, eller var tredje blir backe då.
Just det, vad tycker du man tränar extra bra med det här passet då?
Vinningen med det är ju att du får ändra löpsteget lite. Först så springer du backe och då är det lite det här, lite kortare, lite mer powerlöpning. Och sen plötsligt så kommer du ut i plattlöpning och känner att fan, det känns ju lättare. Sen blir man ju jättetrött på dem också, för då ökar du farten. Men då plötsligt så känns det annorlunda i steget, för då får du liksom flyta med inte riktigt samma kraftinsats. Mm. Och få lite längd i steget och få flyta ut. Och så kommer du in i backen igen, så att du får en liten variation i ja, både löpsteget men också mentalt, att du liksom varvar.
Mm, om man springer på platten efter att man har sprungit i backe, det är nästan ganska omgående en, man blir lite dopad där på ett sätt. Det ja. Går så mycket lättare, frånskjutet blir så mycket bättre direkt nästan. Så att ja. Det märker man ju direkt på den här plattlöpningen.
Ja men precis, och få den liksom bekräftelse, den variationen även i ett pass kan vara rätt häftigt ibland. Mm. Så att jag tycker inte att det finns så att backe måste bara vara backe, utan det finns olika varianter.
Mm. Ja men helt klart.
Sen finns det ju vissa som föredrar att köra lång back ännu längre än så, men
det kan vara lite svårt att hitta sådana beroende på var man bor förstås.
Ja, men. Ja, men verkligen. Att hitta en minuters backe, det finns nästan överallt. Det kan vara i Skåne då, någonstans på slätten där som kan vara problem. Men, ja. Men ofta så kan du hitta någon sån. Men däremot att hitta liksom 2-3 minuters backe, det blir en annan helt annan typ av träning. Då måste man liksom gå ner på en mycket, mycket lägre intensitet. Och det kan jag nästan tycka, eller jag själv kör aldrig sådana backar, varken själv eller med kunder. Och det är egentligen för att sådana springer jag hellre in i andra pass. Att man springer en kuperad distansrunda med många backinslag då istället i lägre fart som det blir då.
Jag vill slå ett slag för löpband också om man har problem att hitta bra backar. Mm. Faktiskt löpband, även om man inte gillar det, så kan det just vara en bra grej att ta till när man vill just ha de här backarna som ska vara designade på ett visst sätt.
Absolut.
Så kan man köra lite rullande backar till exempel. Man kan öka lutningen successivt och sen så kan man göra några pyramider. Det finns hur mycket olika pass som helst man kan göra. Så det kan vara en kul grej också att faktiskt testa, speciellt om man bor någonstans där det är lite flakt.
Ja, nej men som sagt, det går att träna backe på många olika sätt, men framförallt liksom hitta rätt lutning. Mm. Sen kan den gå i steg. Det behöver inte vara exakt samma lutning rakt igenom, utan den kan börja lite flackare och så blir lite brantare och så planar det ut lite, gå i platåer så. Men att inte tänka att backe ska vara så hiskligt brant.
Nej.
För då blir det mer nästan gå power walking, ja. Med råstyrka och...
Ja men precis, det handlar mer om överlevnad. Jag har ett färskt minne, den här Extreme i Ursvik som jag sprang förra veckan. Då var det ju mycket så här att man bara fick gå liksom, och ta stöd med händerna mot knäna på vissa ställen, framförallt ett ställe. Och sen, det var inte så här snygg löpning direkt, det var mer så här kämpa sig upp för den där och sen så skulle man överleva ut för ja. Sluggerlöpning kallar jag det för.
Ja, nej men det är ju, och en slalombacke, alltså att orka springa upp för en slalombacke ens i intervallform på ett snyggt sätt eller med bra teknik, det klarar du ju i stort sett inte hur tränad du än är, utan det blir en typ av knega sig upp. Och, så att det är ju mer i så fall om du vill bara dra på dig rejäl mjölksyra och liksom testa liksom styrkan i ben och psyke.
Men du har går du själv i abborrbacken på Lidingöloppet, eller brukar du springa?
Nej, jag springer.
Ja.
Ja, absolut.
Hur brukar det se ut runt omkring dig då? Är det liksom lite olika beroende på?
Nej, alla springer där jag är. Men en bit ner så skulle jag säga att där, det är fortsatt liksom... de runt omkring mig där, man har inte råd att gå. Alltså nej, tidsmässigt.
Om man vill under 2 timmar.
Typ. Om man ska under, då måste du springa så hiskligt fort på andra kilometer. Du tappar ju ändå, 25-30 sekunder på den kilometern som innehåller.
På den nivån betyder det mycket förstås.
Ja, och 25 sekunder, 30 sekunder ska du ändå plocka in på andra kilometrar. Och när du ligger liksom i ett spann när du inte har så mycket marginal till vad som är liksom maxfart, så har du liksom inte råd att tappa för mycket. Så då måste du hålla en hyfsad fart även där.
Ja, jag fattar.
Men det är ju krävande. Alltså. Men framförallt så är det ju, många säger att Abborrbacken, om man känner till den, så den är ju väldigt brant i början och sen planar den ut lite. Och då kan man ju också välja att gå där det som brantast och sen börja springa när det planar ut. Så att det är ju inte så att det är sagt att man måste gå upp för hela backen.
Nej, precis. Man kan gå, som du sa tidigare också, man kan ju variera lite grann tekniken beroende på lutningen.
Ja, och hitta.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden PETRA25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är PETRA25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden.
För det hittar man ju olika muskelgrupper lite. Det är ju benen hela tiden och hela kroppen. Men på något sätt att gå powerwalking och sen börja jogga lite så känns det som att man flyttar över tröttheten på lite olika sätt.
Jag vill också tipsa om ett bra pass som man kan göra funktionell träning för att klara backar bättre. Och det är att man kliver upp på en låda eller en parkbänk eller någonting, gärna med vikter, antingen på axlarna eller i händerna. Superbra tycker jag, det gör jättemycket för frånskjutet.
Step up.
Eller boxhopp kan man göra om man känner sig jättesmidig, men jag brukar kliva upp för
och verkligen absolut
sträcka ut bröstmusklerna uppe och försöka ta lite så här kraftfulla steg, för det gör mycket.
Men sen också just att ska man springa ett lopp eller bli bättre både upp och ner, så måste man just träna även faktiskt nedförslöparna, för det är där många, man tänker att man bara man orkar upp för det är ju det som man tänker på, är det fysiskt krävande, men nedför, det är det som kan slå ut muskulatur totalt. Och det vet jag många säger efter Lidingöloppet, att det var nedförsbackarna som knäckte.
Ja. Sållar agnarna från vetet.
Ja. Så att man ska absolut ta dem på allvar.
Så är det. Jag hoppas att ni som lyssnar har fått lite mer inspiration till att kanske köra backe nästa gång ni springer?
Jo, för faktiskt, man kan, jo det glömde jag säga, det backpasset kan man också göra en variation med, att man kör upp intervallen, vilar där uppe och så kör du nästa intervall ner.
Ja, just det.
I alltså hög fart då. Det är ett jättebra pass också.
Åh gud, det låter som ett vidrigt pass.
Ja,
men ett
det
bra
måste vi
pass.
Köra, Peter. Ja, nu fick jag lust här.
Jag hade visst ett pass med dig inbokat nästa vecka.
Ja, du hade ett det. Ja, perfekt. Ja, men då vet jag redan vad vi ska köra. Måste hitta rätt backe bara.
Ja, just det.
Nej, men det glömde jag säga faktiskt. Men så, där har vi ett som är just det som jag är inne på nu. Att träna både upp och ner. För då får du också jobba med nedförslöpa när du är lite trött.
Mm.
Och det är det som är realistiskt mot när du kommer till ett lopp eller så.
Oh, jag ska börja ladda redan nu.
Hem och pumpa i dig energi här.
Rödbetsjuice. Ja. Yes. Men då var backlöpningen avklarad och vi hugger tag i ett gäng lyssnarfrågor. För det är ju så otroligt roligt att ni lyssnare vill vara med och göra den här podden till den succé den har blivit. Superkul är det. Camilla, hon undrar så här. Jag skulle vilja att ni pratade om dropp på löparskor. När har jag mycket nytta av dropp? Förbättrar det löpsteget? Hjälper det till att springa snabbare? Är det lönt att ha mycket dropp när jag bara är ute för att jogga lugnt? Ska man prioritera mycket dropp eller lätta skor? Berätta allt.
Oj, oj, oj.
Tack för en bra podd. Det här är ditt favoritämne, va, Malin?
Ja,
teknik och sånt
låter,
där.
Ja, det låter nästan som Camilla får gå till någon skobutik och, om hon vill höra allt om detta. För jag är inte den största experten på just det här med tekniken i alla skor. Och
vet
så.
Du vad du har för dropp på dina löparskor som du har?
Nej, ingen aning.
Nej.
Nej. Där är jag. Nej, men, jag tänker ju alltid så här att... att ha liksom lättare skor när man springer då ett lopp, det liksom är de flestas dröm.
Ja.
För att det gör någonting med känslan bara, och det är inte egentligen vikten lika mycket som, tror jag, bara att den sitter så tajt på foten på något sätt och är väldigt smidig och lite mindre uppbyggd då.
Alltså så här, min tanke kring det här med dropp, det är ju det att så här, traditionella, om man säger så här, Volvo kombi-variationen i löpning, det vill säga så här, väldämpade långdistansskor, har oftast ett dropp på ungefär 10-12 millimeter.
Mm.
Och det är ju då att, för er som inte vet vad dropp är, så är det nivåskillnaden mellan häl och tåparti. Och det gör ju att foten får en liten utförsbacke, apropå backe vi precis pratade om. Och det kan ju vara bra på ett sätt, men samtidigt så kan det också lite grann hämma det naturliga löpsteget, kan jag känna för mig. Så jag tycker att det kan vara ganska skönt när jag då springer längre pass, att jag har de här lite mer dämpade skorna. Men sen när jag ska springa snabbare, då vill jag gärna ha lite lägre dropp, kanske ner mot 4 millimeter, kanske till och med 0 ibland, för att just aktivera mina fotmuskler så att de får jobba lite mer. Att jag får ett bättre och piggare löpsteg, upplever jag.
Ja, jo, men
så
det,
brukar jag tänka.
Ja, men det är helt klart. Och sen är det ju också sådär att med mindre dropp så är det ju så att då tvingas du lite mer dit du ska när du springer fort.
Mm.
Det vill säga fram på foten.
Mm.
När du är ute och springer lite längre, långsammare, så orkar du inte eller inte ens ska ligga uppe på framfoten hela tiden och tugga, för att farten är så pass mycket lägre och det bara kostar på fötter och vader mot vad du behöver i de farterna. Så att där kan man absolut, som du säger, Petra, gå på lite mera dropp för att just få stöd och bara liksom att du springer på hela foten på ett annat sätt. Men känslan av att ha en smidigare fot, en lättare eller en sko, lättare sko med mindre dropp är ju makalöst skönt när du ska springa fort.
Ja, verkligen.
Men det man ska ha klart för sig i hela det här resonemanget, det är att de kostar mera på vader och fötter. Det sätter sig. Alltså det så att man ska ju ha gärna tränat lite i dem, om du aldrig har sprungit i sådana skor och bara plötsligt plocka fram dem inför ett Stockholm Marathon.
Ja, för det är ungefär som barfota. Man närmar sig barfota löpning när man har ett går mot noll i dropp.
Ja, och framförallt, det liksom tvingar ju ditt löpsteg att bli liksom ännu mer aktivt, och att du ligger liksom högre på foten, och så är det mindre dämpning. Så att jag blir ju superstel i vaderna om jag springer i såna skor för mycket. Mm. Och framförallt så är det klart att de också tvingar ju fram, eller gynnar, att du springer fortare.
Just det.
Och då tar du ju på vaderna också då. Men och så om du dessutom kanske springer på asfalt, så ska man ju tänka liksom på att plocka fram det i rätt lägen i så fall. Det känns väldigt onödigt att gå ut och jogga. Ja. Ett par sådana skor.
Ja, absolut. Och en annan sak också som man kan tänka på, det är att ibland kan man kanske blanda ihop mellansulans tjocklek med droppet. Men det finns faktiskt numera, jag menar Nike till exempel har väl gjort någon ny variant som han Kipchoge vann London Marathon i, som har en ganska tjock mellansula.
Mm, men, väldigt tjock, men otroligt lätt.
Ja, lätt, superlätt.
Och så har den ju någon sån studsspänst variant i sig. Så att jag har inte sprungit, jag har bara provat ett par sådana skor.
Men har du gjort det?
Jag har bara provat en kund som hade sådana, så jag har bara liksom, jag har aldrig liksom sprungit ordentligt i sådana. Men jag känner ju den där, liksom, det är en som en spänst variant. De ser ju klumpigare ut än vad de är jättesmidiga och lätta.
Vet du vad modellen heter förresten?
Nej, jag kommer inte på det just
googla nu. Googla Kipchoge och running shoes.
Ja, så. Det är deras racing-doja där. Men alltså, den är fantastiskt häftig, och det finns andra märken som har liknande sån. Adidas har någon Boost sula
variant. Hoka One One har ju också alltid haft nästan tjock mellansula på väldigt många.
Mm. Men just också den där att ha som en liten studsspänst variant i sig. Och så att man ska inte bara titta på liksom hur liten sula det är, eller hur liten mellansula det är, utan det är massa andra saker i det. Och de här Nike-skorna har de ju verkligen gjort så för att de ska vara skonsamma mot ett hårt underlag, men ändå ha alla ingredienser för en snabblöparsko.
Men man skulle vilja att du fick ett par sådana där så att du kunde utvärdera, för det låter ju som att de faktiskt gör skillnad.
Ja, många säger ju det. Ja. Om det är liksom placeboeffekten eller om de verkligen är så.
Hallå Nike, skicka ett par skor till Malin. Jag kan få ett par också.
Ja, vi skulle behöva prova och se om det...
Men man vill ju se dels om du märker skillnad och sen ifall jag märker skillnad på motionsnivå, eller om det mest är så finlir för eliten. Vill man
ja,
veta.
Det hade faktiskt varit intressant om det verkligen är bara en känsla eller om det faktiskt har någon ren... riktig effekt av att det har någon specialsula.
Det är ju superspännande.
Ja, men i alla fall så till Camilla här kan vi väl bara summera och säga att jogga i ett par såna tävlingsinriktade skor med liksom lätta och så, skulle jag säga att det är onödigt och dumt, för det sliter mera.
Ja.
På strukturerna.
Det gör det.
Det är lättare att få ont av sådana skor.
Ska man inte springa fort utan bara jogga, tycker jag man kan spara, som du säger. Man kan, för mig funkar det i alla fall bäst om jag sparar mina vader lite grann genom att ta en sko med lite större dropp. Sådär.
Och så välja dem till vissa intervallpass där du vill liksom gasa på lite, eller till något lopp.
Mm.
Och så vänjer du in med dem innan förstås då.
Ja, superbra! När vi ändå är inne på skor så kommer det ju en till fråga här från Fia Lotta. Hon undrar så här: jag har fått tips om att det är bra att ha minst två par skor att varva med. Hur många skor rekommenderar ni att man har, och vilken typ av skor ska man då ha? Jag springer ett distanspass och två intervallpass i veckan. Springer på både asfalt och grus. Tack för en superbra podd.
Mm. Jo, men det där är ju många som säger att det är bra att skon får vila lite emellan. Och den håller längre då, sägs det. Så antingen så kör man ju ett par skor lite kortare tid, eller så varvar man två lite och de håller. Men det man kan säga till Fia Lotta kanske är att i så fall, om hon känner för att ha ett par lite sådana snabb löparskor och ett par lite mer distansskor, så är det ju inte fel att ha två skor i så fall. Nej. Men att ha två likadana att varva med om man springer tre pass i veckan, det tycker jag verkar vara lite överdrivet.
Ja, men det är lite overkill.
Utan det tycker jag mer i så fall att det ska vara två olika typer. Ja, att hon kan plocka fram ett par lite lättare, lite smidigare skor i vissa pass.
Ja, men sen, vi pratade ju om dropp precis, då skulle man kunna ha till exempel två skor med olika dropp också, så att foten har lite olika position, så att den får vila och olika muskler stärks. Det är ju positivt också för fothälsan.
Mm, absolut. Nej, men det nu handlar inte det här frågan om det, men det är ju samma det här med om man ska inlägga eller inte. Och liksom, det är ju bra att träna upp de här små musklerna i hålfoten och i hela foten. Och det är därför det är bra ibland att växla skor också, som du säger. Att några som inte är riktigt lika väl byggda. Men det är ju samma som många som har då specialgjorda inlägg och så. Ibland är ju det räddningen för att du inte ska få ont då, för att du har någon speciell utsatthet i några strukturer som skyddas av det här. Och ibland så är det ju så att som för mig faktiskt, jag sprang med inlägg i massa år, för jag har väldigt höga fotvalv. Men sen har jag haft väldigt mycket problem med mina hälar och hälsenor där. Och efter senaste operationen här för 5-6 år sedan så har jag faktiskt helt tagit bort mina inlägg och kör bara med hälklackar i, för att jag vill komma upp lite grann med, jag är liksom lite stel i hälsen och så, jag vill ha en liten sån uppbyggnad bak i skon, annars så känns det som jag liksom.
Men den är inte skräddarsydd, utan den har du köpt?
Ja, den är bara en sån där vanlig som man kan köpa. Hällkil. Men jag hade ju sån här specialdesigner och så. Men de gjorde att jag liksom landade lite på utsidan av foten. Fast jag egentligen springer neutralt. Och det är där jag liksom hela tiden har fått ont då. På utsidan av hälsenan, på samma ställe egentligen. Och så jag liksom bara tänkte att jag, och de här inläggen har liksom tvingat foten ut där, fast jag egentligen inte är där naturligt. Och då har jag liksom känt att nej, jag testar en ny variant liksom, att foten får vara lite mer levande i sig själv och bygga upp de här små strukturerna. Men däremot när hälklacken känner, den är helt nödvändig för mig, för då, det gör att jag kommer upp i en vinkel som är bättre. Men foten är ändå helt fri.
Men det är intressant det du säger, för jag har också mer och mer börjat känna att jag vill gärna få bort de här olika, men typ skor med någon slags pronationskil som ska så här tvinga upp min fot i ett neutralt läge, eller om jag ska ha någon så här grej i en inläggssula som låser min fot i ett läge. Jag tror inte det funkar riktigt för mig på det sättet, utan hellre då att jag stärker upp kroppen och bibehåller mitt naturliga rörelsemönster på något sätt.
Ja, men precis. Jag har i alla fall, nu tror jag stenhårt på det. För att jag känner också så att de här hålfotsinläggen, eller de här gjutna inläggen som är upp i hålfoten och så, det är ju mycket för om man liksom har ett svagt fotvalv som har tendens att falla igenom och liksom bli för, att man får liksom för platt fot då, att det liksom, men då jag har ett stenhårt fotvalv, det är liksom i cement, så att det känns som liksom det kan inte, det faller absolut inte igenom, utan det är en tendens snarare att det blir för styrt. Och att det då tvingas dessutom ut i fel läge blir. Och då dessutom så tänker jag att även om du har ett lite svagare fotvalv, att du hellre jobbar med parallellt då kanske för att bli av med de här fotinläggen. Alltså det kanske inte går över en natt. Men att träna upp de här små musklerna och det här fotvalvet så att det i sig själv blir starkare och kanske inte behöver det här inlägget så småningom. Men det är ju en avvändningsprocess då.
Absolut, men tåhävningar, plocka trasa med tårna, spreta ut med tårna, massa golfbollar.
Ja,
allt det där är
små,
superbra.
Nej, supertråkiga övningar. Men
kan göra dem när man kollar på tv eller något sånt där.
Men det kan vara värt om man nu känner att man kanske vill gå åt det hållet.
Ja.
Och som sagt, för min del så börjar jag bara tänka, men min fot är inte ens skapt så att den behöver något stöd där. Tvärtom, den kanske behöver nästan bli mjukare och liksom jobbas i rörligheten istället.
Och sen undrar jag så här också, så här, det är väl inte säkert att det neutrala löpsteget är idealet heller. Jag tänker, många springer ju mycket på utsidan och ibland på insidan, och det har väl att göra med hur benen liksom ligger i förhållande till höfter och sånt där.
Absolut.
Och så tänker jag att det ska man väl inte så här jobba bort kanske, om det inte bidrar till skador, menar jag.
Nej, nej, vissa har ju hjälpts av kanske att justera, de har någon i ena benet eller båda, att det liksom ligger och sliter för att du hamnar hela tiden i ett fel läge, och ett inlägg kan hjälpa dig liksom att bli lite stabilare där. Och så att jag säger inte, jag ska absolut inte såga inlägg totalt, för det, jag har sprungit många år själv med det och det har funkat, men samtidigt så man kan vara lite öppen för att se över, vad är det jag har för fötter, vad är det jag har för problem, behöver jag verkligen det här?
Det behöver inte vara den ultimata lösningen för alla helt enkelt.
Nej, utan titta lite individuellt också. Och det är samma med skor.
Verkligen.
Hitta det som ens egen kropp gillar och tål.
Bra sagt. Fia Lotta, jag hoppas att du kände att du fick svar på din fråga. Vi går på nästa. Den handlar om energiintag. Det är ju väldigt många som undrar om det här med hur man ska äta efter ett pass. Och Ingela undrar, hon tycker att vi är bäst också.
Ja, härligt.
Det är bra.
Tack, ja. Ja,
jag har en fråga om energiintag efter löpning. När jag springer mina långpass har jag svårt att äta under flera timmar efteråt. När jag tränar styrka blir jag tvärtom superhungrig och tar både en proteinshake och sen vanlig mat. Fundera på om jag borde ta en proteinshake även efter löpningen för att åtminstone få i mig någonting. Eller borde jag hellre ta en gainer med både kolhydrater och protein? Tränar mycket, både styrka och löpning, och behöver mycket energi för återhämtning. Tack på förhand. Ja, vad säger vi här? Jag känner ju igen det där med att ha svårt att äta efter ett långpass. Speciellt om de börjar bli längre än 2 timmar. Då tycker jag att jag kan nästan bli illamående när jag tänker på mat, faktiskt.
Ja, absolut. Och speciellt om man har gått helt tom. Så frågan är lite om Ingela, jag vet inte om hon gör det nu, men om hon skulle försöka få i sig någonting mer under ett pass, under det här löppasset, som innehåller lite kolhydrat påfyll. För där är det kolhydrater vi pratar om mitt under passet. Det är ju det som bara ska rakt ut i muskulaturen. Och att det kan göra att hon inte liksom går ner lika mycket i depåerna. Det är det som jag kan tycka är det stora problemet med långpass. Jag som är energislukare nummer ett.
Ja, du gillar ju inte långpass.
Nej, men jag gillar ju det, fast liksom jag går så tom. Jag tror att det är min krävande kropp som går väldigt tom, och jag har varit för dålig genom åren på att ta till mig det här med att man faktiskt kan proppa i sig grejer medan man springer. Jag ligger liksom kvar i något gammalt elittänk att dricka har jag kunnat ha med mig på långpass, men någon mat, man kan inte äta när man springer.
Det låter som Anders Salkaj på hans första 100 km lopp. Han åt ju ingenting, jag fattar inte varför man skulle göra det.
Sen. Nej, och jag förstår honom där, för det där är något sånt där tänk som kanske elitlöpare har, att herregud, det har man ju inte varken tid eller ork eller lust med. Men det är klart att det beror ju på vad man håller på med för distansen. Nu sprang jag ju mest 8 och 1500, då är det inte så mycket mat.
Nej, då.
Men jag tänker så här att jag skulle absolut rekommendera att hon direkt efter ett långpass, eller börja med, drar i sig en shake.
Ja.
Proteinshake. För att det är ju liksom direkt återuppbyggande av musklerna, och det är faktiskt rätt lätt att få i sig. Det gör jag alltid. Bara jag kliver innanför dörren, ett glas vatten och sen direkt proteinshake på det.
Men sen undrar jag lite grann om den här shaken. Har du en shake med socker eller har du en med sötningsmedel?
Det är nog sötningsmedel.
Ja, för jag blir lite, jag har ingenting emot sötningsmedel om det bara är proteinet jag vill åt, men jag kan tycka att ibland vill jag ha vanligt socker så att jag kan få i mig lite kolhydrater också.
Ja, fast jag tänker mer att kolhydraterna i det läget ligger hellre lite tidigare, alltså mitt under passet. Ja. Tar du med dig någon sån där gel?
Ja, men jag brukar ju ha en gel med så här, ja men den är ju jättesöt, massa kolhydrater, och sen är det koffein i det också. Mm. Och så smakar den, jag har köpt någon variant som smakar saltkola. Ja. Tycker jag funkar bra.
Nej, men där tror jag liksom, där sitter absolut de där sockerbomberna mera rätt. Och det, jag har aldrig varit så förtjust i de där geléerna, men däremot sportdryck brukar jag ju ha med mig. Alltså där, och då ska det ju vara sockrad.
Ja.
Då vill jag absolut inte ha någon sån lågkalorivariant utan socker, utan då ska det vara rent socker. Men däremot efter så tänker jag mer att där är mer proteinet som ska ut i musklerna. Och sen så tycker jag själv i alla fall, jag har märkt det, att om jag får i mig någonting där direkt, då går det snabbare över till att man faktiskt blir sugen på mat.
Mm.
Och sen kan man fylla på med både kolhydrater och proteiner och vanlig mat. Men det gäller ju att få hungern tillbaka.
Ja.
Och det tycker jag shake är det bästa sättet att få i sig snabbt.
Ja, men precis. Alltså sånt som är lätt att få i sig, som du säger, en shake eller en smoothie eller någonting. Man kan göra en egen smoothie också, så man kan så här spetsa med proteinpulver till exempel, eller så här kvarg eller vad man nu vill ha. Men att man får i sig någonting. Sen tycker inte jag att man ska känna sig stressad om man inte får i sig vanlig mat direkt. För det är ju bättre att man väntar på att magen säger att nu är jag hungrig, än att man tvingar i sig och så mår man illa.
Precis, men jag tror också att om hon inte har testat det tidigare, att faktiskt fylla på lite mer under själva långlöpningen också. För att jag tror att det kan göra att hon går lite mindre tom där. Mm. Och att då tycker jag själv i alla fall att inte magen pajar lika mycket. Någon gång man verkligen är körd efter och varken är hungrig och magen är ostadig, det är ju efter långloppstävlingar när man
typ
har tagit ut sig fullständigt.
Mm.
Så det har ju någonting att göra med den där totala tömningen, tycker jag. Ett lugnare långpass där du inte liksom tömmer dig totalt på allt, tycker jag är lättare att ha en hunger efter. Men jag tror att det kan ha att göra med att faktiskt inte gå för tom under loppet eller under träningen.
Ja. Och en sak också som jag tänkte på, det är ju när man ska springa längre lopp, så brukar man ofta tänka på att tanka på lite extra mycket mat och energi innan. Men jag tycker också att det är viktigt att faktiskt inför längre pass tänka lite samma sak. Att du faktiskt, om du springer till exempel på lördag morgon, så är det ju fredagsmiddagen du springer på.
Ja, absolut.
Så att försök att tänka där att om du nu, Ingela, kanske inte då, att du försöker se till att den är rejält näringstät, den middagen du äter på fredagen.
Mm.
Kanske tar ett mellanmål också innan du går och lägger dig, så att du verkligen är påfylld i depåerna när du ger dig ut på passet. Nu vet ju inte jag när hon springer, men det är sånt som jag märker på mig själv, att om jag slarvar med middagen på fredagen, då går inte passet på lördag morgonen speciellt bra.
Nej, absolut, visst är det så. Och sen att om man har möjlighet att fylla på innan passet också, så att man inte går ut på tom mage förstås.
Mm. Ja,
utan,
ja,
beror på när man springer som sagt. Men om du går ut på morgonen, att du ändå har, om du går ut innan frukost, så att du ändå har ätit någonting.
Mm. Ja, men, och sen att hon blir mer sugen på, alltså på annat när hon tränar styrka, det är väl för att då, man går ju inte tom i depåerna direkt efter ett styrkepass på...
Nej, man går ju tom på ett annat sätt. Där är ju liksom tömmer muskulaturen så, men inte hela systemet på energi på samma sätt. Och där är det ju... har du inte tagit i så att du blir illamående oftast, utan mer tömt dig muskulärt.
Ja.
Ibland kan man ju bli illamående för att man liksom blir så trött av utmattningen av ett långpass.
Absolut, ja, men visst är det så.
Men som sagt, en shake är det bästa sättet, tycker jag, att komma tillbaka i snabb återhämtning och faktiskt matlust.
Mm. Har du någon favoritshake?
Men jag kör choklad i min liksom smak som jag alltid vill ha, och då är vassleprotein liksom som jag kör.
Chokladmjölk har man väl till och med bevisat att det ska vara bra för återhämtningen.
Jo, men alltså det görs ju också bra. Helst så blandar jag det med mjölk.
Mm.
Nu om jag är ute och far någonstans, då blir det oftast att man måste ta vatten då.
Mm.
Men om jag är hemma, så det är ju jätte jättegott, tycker jag. För det är liksom osötad choklad. Men jag gillar inte för söta grejer. Så att för mig passar det perfekt. Och så mjölk på det blir liksom lite mer substans.
Du blandar själv alltså?
Jag blandar själv. Häller i bara iskall mjölk och så choklad, vassleprotein. Och,
vuxen och boy?
Ja, du, det är ju rena lyxdrycken, tycker jag. Jag vet att några av mina döttrar är inte lika förtjusta i den. men det, den är perfekt, tycker jag. Och det blir som sagt, det blir lite mättande också.
Riktigt bra där. Jag hoppas att Ingela kände att hon fick med sig lite inspiration där om hur man ska äta efter passen. Vi hinner med en fråga till, sen måste vi runda av. Och då tar vi den sista frågan här på vår lapp som kommer från Ann-Sofie. Och det här tycker jag är viktigt att ta upp. Hon undrar, har ni bra tips till en äldre löpare, äldre inom citationstecken? Jag är en 60-årig kvinna som har sprungit mycket i mitt liv, men kommer såklart inte att bli snabbare. Nu vill jag bli så stark och uthållig som möjligt. Jag tror att det är många med mig som vill ha kloka råd om hur man ska springa så mycket som möjligt trots att man är äldre. Jag springer under april till oktober 4 gånger i veckan, i snitt 25-40 kilometer per vecka. Vintertid inte så mycket, kanske någon mil per vecka. Då blir det istället mer gym och längdskidor. Hur tycker ni man ska lägga upp det? Och så vill jag tacka för en superinspirerande och klok podd.
Nu, ja. Jag måste säga, bli inspirerad, Ann-Sofie, själv när jag läser frågan. Jag önskar att jag är där när jag är 60. Nej, men det är häftigt med det här med träning och bli äldre. Att jag tycker att det är många som faktiskt är föredömen för yngre generationen att är så pass bra tränade och håller kroppen vid liv här i även uppåt åldern. Och det som är tacksamt med långlöpning eller löpning överhuvudtaget är ju att om du inte får några sådana kroniska skador som gör att du faktiskt inte kan springa, så är det tacksamt, för du kan tuffa på med mycket gammal löpning i kroppen. Att du har sprungit mycket som Ann-Sofie har gjort genom åren och verkar vara hel och frisk, så är liksom, så tål du rätt mycket.
Verkligen.
Det jag tror, nu som sagt, jag är ju några år yngre än Ann-Sofie än så länge, men vad jag tror är nyckeln till med träning och bli äldre, det är i alla fall som jag själv känner, är att bli ännu mer allround i sin träning. Att inte bli för ensidig, att man alltid bara hänger kvar med att springa så mycket som möjligt i samma runda och samma milantal och så. För att det kan bli så att det blir för ensidigt och slitaget hinner i kapp. Att man varvar lite mera med kanske andra grejer som också är konditions... träning.
Ja, men jag tänker också att man tappar ju muskelmassa när man blir äldre. Så att vi, alla har vi väl sett de här ibland äldre löparna på tävlingar som är väldigt så här, lite krokiga och
men super uthålliga.
Ja, men jag tänker också då på min coach Ingmar i Uppsala som är alltså han är ju en bra bit över 70 och han är inte alls krokig. Han är rakare i ryggen än vad jag är. Alltså allt handlar ju om kontinuerlig träning, lägga in mer styrketräning tror jag när man blir äldre och inte bara nöta på med sina gamla vanliga upplägg.
Nej, men precis, och det känner jag, och det är även människor som är betydligt yngre också, fast börjar komma upp i, alltså över 40 så ska du liksom, kan du inte leva på liksom ungdomsträning, utan kroppen, det händer grejer, du blir lite stelare, så att jag tror, och svagare. Ja. Och det är därför du inte blir snabbare, du blir långsammare för att muskelmassan blir svagare. Så jag skulle säga så här, det är egentligen två saker som du behöver träna ännu mer när du blir äldre på ett sätt, och det är styrka, styrketräning och rörlighet.
Ja,
för att det är
verkligen.
Också du blir stelare, segare, krummare, så att om du kan hålla liksom både en muskulatur stark och jobbar ännu mer med rörligheten, så har du en helt annan förutsättning att både hålla för den träningen som du utsätter dig för och känna att du mår bra i det.
Ja, så verkligen.
Kanske ta bort något pass, löppass per vecka periodvis och trycka på med ännu mer fokus på det.
Ja, men sen också så här att kanske inte de här nötarpassen, du vet jag, Ingmar brukar säga att de här jättelånga långpassen har han slutat köra för han tycker inte att det ger någonting, det bara sliter.
Mm.
För det, man får ju längre återhämtningstid också krävs ju när man blir äldre. Alltså att man kanske då försöker tänka som du var inne på där Malin, att man kanske snäppar upp farten lite grann fast gör passen kortare.
Mm.
Man springer mer i så här tröskelfart eller lite mer intervallbetonat.
Eller går mer ut på en kuperad drönare så att du springer egentligen inte fort. Men det är bara det att det blir jobbigare periodvis för att du får springa uppförsbackar och nedförsbackar.
Muskulär träning där får man också.
Där får du ju styrketräning i löpningen på ett annat sätt. Om du inte känner att du vill liksom ner på en bana och köra 400-ringar.
Det kan man ju också göra.
Men nej, det kan man också göra. Det finns de som gör det också. Men jag säger, det finns många varianter. Att jag tycker precis som du Petra att dra ner lite på de här längsta slitagen. Passen och trycka upp styrketräning och rörlighet.
Mm.
Och det kan man ha i ett pass liksom, att man jobbar verkligen med det, för det är två nyckelgrejer när man blir äldre.
Och jag skulle vilja också så här, peppa, om hon inte redan gör det, våga ta plats på gymmet och våga maxa, alltså ta hjälp av en personlig tränare eller en instruktör, våga köra knäböj, marklyft, alltså utfall med tyngre vikter så att man inte bara står där och fjuttar, för det märker jag på mig själv. Jag har ju blivit lite äldre också, jag höll på med det i 10 år. Det är så här, explosiv träning, så att man är pigg och alert. Det är en
härlig känsla. Där ska jag säga, där är det mer ofarligt att ta i.
Ja.
Om man gör rätt då, tekniskt så måste du ju självklart, om du ska göra marklyft och knäböj,
men man tar hjälp av en
så är det jätteviktigt att du gör rätt. Men om du att våga ta i muskulärt på gymmet, för att där som du säger, där tror jag verkligen det finns mycket att hämta i träning för många som är betydligt yngre också.
Att
trycka på med lite mer styrketräning, och det är ju skadeförebyggande och det är uppbyggande, det är mindre risk att egentligen göra illa sig om du nu, som sagt, du ska inte gå och bara trycka på med tunga vikter om du inte vet hur man ska göra, men du kan ju göra tunga övningar utan vikter också.
Absolut.
Som är jättebra styrkeövningar, men att du vågar ta i där, det är absolut det största det bästa du kan investera för dig själv, tror jag, när du blir äldre.
Mm. Och som en bonus så blir man också snygg naken.
Ja, och snabbare i löpspåret.
Ja, win-win. Yes, vi hinner tyvärr inte mer idag. Vi får runda av och förhoppningsvis så är vi tillbaka snart igen.
Det hoppas jag verkligen.
Ja, det här avsnittet presenterades i samarbete med Coldzyme och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.